Podplay.
Att vi aldrig lär oss.
Det är som att förra veckan bara är borta.
Zoom. Det är som att det är första gången vi sitter här.
Ja, men som den här måndag hela veckan. Ja. Man bara vaknar upp och bara, vad är det? Vad ska jag göra? Just det, jag är poddare.
Välkomna kära lyssnare till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Härligt, äntligen får vi podda igen Lena.
Jajamän. Ja, men lite äntligen är det faktiskt, för att vi ska ju summera ihop, vi ska knyta ihop PDV-säcken för den här gången genom att bjuda er på ett jätteintressant avsnitt.
Jag skulle vilja sträcka mig och kalla det här för ett riktigt håll käften avsnitt.
Ja.
Det är väl inte att skjuta över målet?
Nej, det hade kanske kunnat känns lite för mer om det sen följdes upp med att det var bara du och jag som pratar.
Ja, precis. Men nu vet jag att det inte är så. Så att jag vågar.
Vi har täckning på kontot.
Ja.
Och det är för att vi kommer denna vecka bjuda er på två stycken intervjuer med två personer som har helt olika ingångsväg in i PDV-träsket. Men båda har djup kunskap och erfarenhet av det. Och jag tror att ni redan har förstått vad jag och Anna står i det här. Så varför inte vidga oss och höra lite fler inputs på ämnet?
Jag tror att många kommer uppleva det här avsnittet som oerhört inspirerande. Och särskilt kanske människor som är verksamma i skolmiljö, inbillar jag mig. Och som kanske inte riktigt har fått islossning än.
Nej, jag håller helt med. Innan vi börjar lyssna på intervjun, jag flaggade lite för att vi hade fått ett mejl från en jävligt fiffig lyssnare. Apropå det här, hur kan man påverka rektorn på vår skola att ta tag i det här om personen verkar ha ett orimligt motstånd till det? Och då sa ju hon så här, jag tror att jag skiter i att gå rakt på skolan, utan jag går ett steg längre upp. Jag går på kommunpolitikerna och skickar in något, vilket gör att det blir liksom tvingande att de måste typ diarieföra det och faktiskt ta tag i det. På något sätt i alla fall. Att det kan komma en liten påtryckning på rektorn från ett annat håll än från en sur förälder eller en rädd lärare. Kan ju vara smart.
Kan man skriva en kollektiv barn i fara, kanske blir lite väl drastiskt. Men en kollektiv orosanmälan om alla barn i en skola, den måste också diarieföras och handläggas som en inkommen anmälan. Fast då till socialtjänsten, som ju är en del av kommunen. Så att säga.
Ja, jag tror att efter de här två intervjuerna så ska vi försöka runda av. Och då ska jag försöka mig på att summera liksom vad samhället står i PDV-frågan och inte. Och då kommer du ganska tydligt höra var det finns en stor lucka. Och du är ju redan på det. Men vi börjar med att lyssna på rektorn på skolan NT-gymnasiet i Kristianstad. Där det var en PDV-attack för inte alls länge sedan. Ja, ni får höra själva vad hon säger. Då sitter jag återigen hos Podplay i deras fina studio, och med mig på länk har jag rektorn från NTI-gymnasiet i Kristianstad, Dalila Adelagic. Och jag har så många frågor till henne. Och jag inser att det kommer bli kanske ganska tungt. Jag vet inte, därför att du har haft några köriga dagar, ni har haft en riktigt jobbig period. Ni har till och med blivit utsatta för en PDV-attack, och det tror jag att ni alla har läst om i tidningar och hört på nyheterna. Välkommen till podden, Dalila.
Tusen tack.
Min första fråga är, när blev begreppet PDV någonting på din näthinna för första gången? Hur kom du i kontakt med det här?
Jag jobbade på SFI i Kristianstad, och vi genomgick den här utbildningen 2014. Och det var ju efter att vi hade haft vissa deltagare som inte mådde så bra och som var lite utåtagerande både mot personal men också andra deltagare i klassen.
Mm.
Och då bestämde min chef att vi skulle genomgå utbildningen allihopa. Och då gjorde vi det i mindre grupper. 5 om 5 blev vi skickade.
Ja.
Och genomförde rätt under en 2-veckorsperiod.
Ja. Så det var ju på förekommen anledning. Det var ju på grund av någonting.
Ja.
Ja. Ja, och vad tänkte du om det här då?
Nej, jag tyckte det var jättegivande. Väldigt informativt och lärorikt. Där man fick ju till sig ganska många saker som man kanske inte hade tänkt på egen hand.
Mm.
Bland annat, hur ska man tänka om man vet att det är någon som är i lokala i närheten? Ska man liksom ta sig ut eller ska man stanna kvar? Och ska man larma eller är det, om någon annan har larmat, ska man larma själv ändå? Och sådär.
Mm.
Så det var viktiga frågor som dök upp och gav väldigt mycket kött på benen.
Mm. Var alla lika odelat positiva till utbildningen som du var?
Nej, det fanns ju de som faktiskt inte var det.
Mm.
En del tyckte ju liksom att när ska jag liksom, hinner man ens använda och tänka så som utbildningen är upplagd? Hinner man agera överhuvudtaget? Tänk så kommer, liksom, kommer det som en överraskning och det gör det ju alltid.
Mm.
Om man vet att det kommer komma en attack så kommer man antingen inte gå till jobbet eller så kommer man liksom stänga ner skolan.
Mm.
Så det är ju, du kan ju aldrig förbereda dig för någonting som du inte vet kommer hända. Men har du det liksom, som jag tänker att har man utbildningen med sig så har du åtminstone någonting som hjärnan kan liksom referera till.
Mm.
Och självklart, det är ju det som liksom gör att man är lite mer på tån, att man lite mer vet vad man faktiskt ska göra, även om allting inte blir till punkt och pricka.
Mm. Ja, och det tror jag många människor köper, att har du någonting att falla tillbaka på så är det faktiskt större chans att du gör det än om du inte har något.
Ja.
Sen kan vi aldrig garantera någonting. Jaha, och nu jobbar du som rektor på NT-gymnasiet. Hur har du tagit dig an PDV där?
Jag gick ju den igen i höstas. Och där kände jag ju liksom att det var väldigt lugnt på skolan. Vi hade ju inga större bekymmer, utan det är ju liksom, alltså vi jobbar ju med människor och klart att när det är ungdomar och så, att de kommer ibland i luven på varandra eller blir irriterade på varandra, att det kanske blir lite så här verbala tjafs liksom, men inget mer än så. Men jag kände ändå att det var viktigt att personalen skulle gå igenom detta, för jag vet ju att alla inte hade genomgått den. Så jag plockade ut helt enkelt viktiga bitar som jag ansåg var bra för min verksamhet. Och så samlade jag personalen för en hel dag och vi gick igenom de olika scenarierna, vad kan inträffa, vad gör vi om det inträffar någonting på skolan, hur tar vi oss ut eller behöver vi inrymma. Vi har ju glasfönster till alla klassrum i princip, förutom klassrum 2 där själva incidenten den 10:e inträffade.
Mm.
Hur gör man då liksom, för att liksom, ja, hur barrikerar man dörrarna, hur barrikerar man fönster? Vem larmar? Vem ser till så att man liksom räknar sin klass som man har med sig och de övriga eleverna? Kollade nödutgångarna. Vi gick till och med ner för alla nödutgångarna ut på gatan, för de som ledde ut på gatan. Vi kollade också hur lång tid det tar tills hela personalstyrkan tar sig ut.
Mm.
Vi kollade också hur lång tid det tar tills man har barrikerat dörren och hur gör man det på bästa sätt.
Och allt det här tog du beslut om som chef och genomförde utan att ha vid den tidpunkten någon som helst aning om att ni också skulle bli drabbade.
Ja.
Varför gjorde du det?
Alltså för mig är det inte konstigare än att vi faktiskt har en utrymning vid brandövning.
Ja.
Så inrymning är ju lika viktigt.
Mm.
Och man bör inte liksom tänka ja, men nu kommer vi liksom som chefer väcka en björn som sover. Personalen kommer agera, de kommer liksom vara rädda. Händer det någonting, att man skapar oro, det gör man inte. Man skapar snarare en trygghet.
Mm. Upplevde du det, att personalen tyckte att din utbildning och din genomgång skapade trygghet?
Ja, vi hade en diskussion direkt efteråt, efter att vi hade liksom tränat. Så samlade personalen igen och så sa jag, hur kändes detta? Och jag fick ju liksom till svar att shit, jag visste inte ens att den nödutgången fanns där.
Nej.
Och många, i princip alla, tycker liksom att det är jätteviktigt att vi gjorde det här. Framförallt nu efteråt, men även när vi faktiskt hade tränat färdigt och jag samlade personalen, så tyckte de så här att ja, men det känns bra. Det känns liksom bra att veta hur man kan göra det. Det känns också bra att veta var alla nödutgångarna finns. Det känns bra att veta var, på vilka liksom ställen på skolan finns det branddörrar, för de är ju ännu säkrare.
Mm.
Så man måste ju känna till skolan. Det är ju inte bara att veta var klassrummen finns.
Nej.
Och var ens arbetsplats.
Nej.
Var man liksom sitter när man,
men man har ju en förmåga att alltid röra sig åt samma håll och man går till sina vanliga vägar och sådär, men ja, om någonting skulle hända så kan man ju nyttja sin vidgade kunskap, såklart. Ser du att den här typen av utbildningen, den är såklart riktad till lite worst case scenario, men ser du att ni kan utnyttja den typen av utbildning i ett vardagliga, alltså det som kanske mer sannolikt är komplexa situationer?
Ja, i förra veckan så hade vi ju en incident där en elev blev misshandlad i anslutning till skolan.
Mm.
Och vi gjorde
alltså inte en PDV-attack utan något helt annat.
Ja, men precis. Mm. Exakt. Och då gjorde vi en inrymning igen.
Ja. Och det här har ju varit lite av min käpphäst att förklara. Det finns i princip en bra anledning att utrymma byggnader, det är om det brinner i den.
Mm.
Men man kan måla upp 100 olika scenarion till varför man behöver söka skydd i en byggnad som faktiskt både elever och personal känner sig bekväm med och som man hittar oftast rätt bra där.
Mm.
Ja, men och sen är det ju så fruktansvärt att ni också blev ganska nyligen utsatta för en PDV-attack.
Precis.
Och det här är ju någonting som är liksom pågående, det är ett öppet sår, det är också en polisutredning. Men vad vill och kan du berätta om den dagen?
Ja, den dagen började ju som alla andra måndagar. Vi personalen har ju vårt OPT på morgonen och vi samlades ju mer för att liksom, ja, men vi ska peppa några extra klasser, några extra elever ytterligare. Vissa tar ju studenten till våren nu och andra har lite svårigheter. Så jag tänkte jag sätter igång personalen och peppar dem först och främst så att de kommer igång ordentligt. Och vi pratade ju också om ja, men nu har vi liksom verkligen kämpat oss upp från hur skolan var tidigare till vad skolan faktiskt är nu och vilka härliga liksom elever vi har och hur vi har lyft eleverna, och det ska vi fortsätta med och så. Sen så började vissa elever vid 9 och vissa började 9:10. Och när vårt möte är slut så blir jag ombedd av vissa elever att gå ner, om jag kunde gå ner och öppna, för de hade glömt sina taggar givetvis.
För ni har låsta...
Ja, vi har låsta dörrar.
Mm.
Ja. Så jag går ju ner och ser att gärningsmannen då, han satt ju på bottenvåningen bredvid hissen. Så jag satte mig bredvid honom, lägger om en arm och så frågar honom, tjena, hur har liksom lovet varit? Och han svarar glatt tillbaka att jag har väl bara suttit hemma. Så jag skojar ju lite med honom och säger, men det kan väl vara himla skönt det också, liksom att slippa stöket och så, bara vila upp sig.
Mm.
Och han pratade väldigt mycket om sin flickvän och så. Så jag frågade om han har liksom träffat henne och varit i kontakt med henne eller om han har spelat spel och så. Så visade han ett mobilskal till mig som han hade fått av henne.
Mm.
Och så sa jag, ja men herregud, så här, det kan ju inte bli bättre. Nu har du till och med fått julklappar.
Mm.
Och han liksom ler tillbaka och bara, ja, jo, jag hade det så här. Så jag säger till honom att du börjar ju snart, så sitter jag inte här för guds skull. Studsar upp, går och öppnar till de andra. Och sen så stannade jag kvar där ute för att även min lärare som blev attackerad var ju utanför då också. Och vi väntar in de andra eleverna som vi ser kommer från längre håll. Och sen så går vi upp. Och den här läraren då har ju berättat i efterhand att han ju säger till honom att vi ses på lektionen strax.
Mm.
Och jag och läraren pratar ju, för jag skulle in till den klassen. Vi skulle peppa dem lite extra mycket, för de har haft lite svårt med matematiken. Och nu innan lovet så gjorde de ju nationella prov i matte 1C. Och så är det liksom 2C som startar och även fysiken. Så vi tänkte att vi ska peppa dem lite extra mycket.
Mm.
Och jag väntar samtidigt på att betala in, eller ja, jag ska ju betala då för att det är ett gäng som ska ut på APL utomlands, praktik utomlands då. Så jag säger till den här läraren att jag sticker bara in på kontoret, kollar av om det är just den räkningen som har liksom dumpit ner i mejlkorgen. Och så kommer jag in till dig. Och jag hinner ju bara precis logga in i datorn när en lärare kommer förbi och säger att det är en elev som har kniv i klassrum 2.
Så jag rusar ju precis bara.
Ja, precis. Mm. Och jag rusar ju dit och möts ju då av både den här skadade läraren och ett antal elever. Så jag frågar honom liksom så här, hur är det? Jo, det är bra, jag blev knivhuggen. Mår du bra? Ja, det är okej. Liksom så. Så jag springer ju vidare och ser att det är en lärare som håller emot dörren. Och en annan lärare springer liksom dit och försöker vrida på skåpen som är precis utanför för att barrikera dörren.
Mm.
Och då frågar jag så här, är det några fler elever där inne? Varpå de säger så här, jag vet inte. Och det är en annan lärare som redan liksom ringer, har redan ringt 112 och är liksom, i kontakt med polisen där.
Mm.
Och då utrymmer jag klassrum 3, 4 och klassrum 1. Och de får inrymma de här eleverna i vårt kök. Och sen springer jag in i köket, kollar av så att läraren liksom är okej och han blir liksom omplåstrad. I samma veva så lyckas jag på något sätt i periferin där räkna de här eleverna från den klassen och inser då att det är cirka 5 som saknas.
Ja.
Och då kutar jag ner. För jag tänker, de har tagit nödutgången, för i klassrum 2 så har vi nödutgång.
Mm-hmm.
Då kommer man ner till garaget i byggnaden. Så jag kutar ner för trapporna, in i garaget, ropar, springer runt där. Det är ingen som liksom svarar.
Mm.
Och då kutar jag tillbaka upp och blir stoppad av Kristianstadsbladet där de säger att vi har era elever här inne.
Mm. De är i samma byggnad, eller?
Ja, precis. De är precis våningen under oss.
Okay.
Och jag går in där och ser då att det är den här drabbade pojken. Han sitter med ryggen mot mig. Och jag ser att det är blodigt på hans tröja. Ja, men en cirkel. Liten cirkel, kanske. 5 centimeter ungefär. Mm. Eller 5 centimeter. Jag går ju fram till honom. Och börjar prata med honom. Så jag sätter mig ner på huk. Och det första som slår mig, det är ju liksom att shit, ambulansen. De måste få reda på att han har diabetes.
Okay.
Och då är han jätteblek. Och även liksom, alltså vita läppar. Jag fortsätter prata med honom och han svarar hela tiden och så. Så jag sitter kvar vid honom och sen kommer ambulansen då och pysslar om honom. Och sen så går jag till de andra 4 stycken eleverna som satt där också.
För samtliga hade tagit sig ut?
Ja, ja. Precis. Och sen jag pratar med dem och ser liksom hur de mår, så att de är lugna och har hört av sig till sina föräldrar. Det hade de. Och under all den här tiden så jag har ju ringt ut till min chef givetvis. Hon ordnade ju liksom upp så att jag skulle få Mattias Hammar som är säkerhetsansvarig på Akademedia. Han skickades ner. Jag fick också hjälp vad gäller media, för de började jaga mig alltså direkt.
Ja.
Sen så skickar jag ut ett kort meddelande på Skolsoft till vårdnadshavare, elever och personal.
Mm.
Att eleverna är i säkerhet, de är inlåsta.
Ja.
Och sen så sprang jag ner, fick öppna till polisen. De kom ju givetvis med dragna vapen, guidade dem upp. Alltså det gick ju sjukt snabbt, för han, gärningsmannen, blev tagen bara efter 7 minuter.
Mm.
Och där nu så här i efterhand, jag minns när vi samlades på eftermiddagen i personalen, att alla var så jäkla tacksamma att vi hade genomfört den här PDV-utbildningen och att vi verkligen hade liksom övat och gå in i klassrummet, övat på att liksom ta oss lugnt in i de här liksom skyddsutrymmena, vem som skulle ringa polisen, vem som skulle kolla av frånvaron på Skolsoft, vem som skulle liksom börja prata med eleverna, vem som skulle dela ut dricka till eleverna, alltså sådana saker.
Ja.
Så den dagen gick ju i ett, och jag lät ju inte eleverna som var på skolan, jag lät ju inte dem gå hem förrän vårdnadshavarna liksom fick ju ringa upp och säga att det är okej att de går hem själva, eller min son eller mitt barn blir upphämtat.
Kvittera ut dem.
Ja, men precis, ja. Lite så. Ge mig ett kvitto på att det är OK, liksom, för de får inte lämna annars. Så eleverna stod ju faktiskt på ett led här utanför mitt kontor. Och sen så fick jag ju bara telefonen i handen och kunde liksom prata med vårdnadshavare. Mm.
Upplever du att ni följt, alltså du säger att ni, känslan var att ni hade nytta av PDV-utbildningen.
Mm.
Gjorde ni exakt som ni hade tränat på, eller vad var det du hade nytta av? Var det tryggheten, var det teamkänslan? Vad var det du plockade med mig mest, om du ser så här, det där fick vi mest nytta av?
Ja, det var ju lite allt av det du nämnde. Men framförallt att vi liksom hade koll på var vi hade våra nödutgångar och var vi kunde inrymma alla elever, så alla får plats på samma ställe, så att vi inte delar på oss.
Nej.
För det är ju så, även om den här gärningsmannen var en elev på skolan, så hade vi ju ingen aning om han hade fler med sig. Vi hade ju ingen aning om det var fler gärningsmän i byggnaden och så.
Och det är ju en sån här grundbult i PDV-attacker, att det är ju, blir fullständigt kaos. Det är ingen som riktigt fattar vad det är som händer, vad nästa steg är för gärningspersonen, vad är planen. Utan man kan bara jobba ut efter det man har precis framför näsan.
Mm.
Och det är ju svårt att ta rätt beslut om man inte har lärt sig vad är rätt sak att göra.
Mm.
Hur barrikaderar man en dörr? Ska vi in? Ska vi ut? Vem ska jag vara? Det är svårt att ta de besluten under akut stress när man blir väldigt begränsad. Så att det känns bra att höra att det faktiskt också funkar.
Ja, och när vi tränade så var det exakt de som hade blivit delegerade, liksom att okej, men då kommer du direkt och du ska stötta upp. Mm. En annan lärare, han skulle ju bara vara den här lugna personen.
Ja.
Går runt med ett leende.
Mm.
Gå sakta. Gå liksom och krama om den som behöver en kram. Ge vatten till den som behöver vatten. Sitt och prata lugnt med dem. Låt dem ringa till sina föräldrar. Den som ansvarade för att ta kontakt med 112 ringde också 112.
Ja.
Och det var ju bara den personen som också var i kontakt med 112. Så det blev ju inte så här kalabalik, är det någon som har ringt 112. Mm. Utan vi visste ju liksom att det är redan gjort. För den personen är på plats på jobbet.
Ja, och
det blir att man litar på varandra som ett team på ett helt annat sätt. Alltså vi jobbar ju väldigt tematiskt.
Och det är ju en ganska stor del av krishantering och krisplan. Det är ju rollfördelningen. Vem ska göra vad och när och varför?
Mm. Mm.
Så att man kan, då kan man faktiskt göra saker även om man är jätterädd. För då har du någonting att hålla i. Du fick en ledstång att hålla i. Jaha.
Mm.
Har ni involverat eleverna någonting i PDV-konceptet eller tänket, utbildningen?
De har inte tränat med oss.
Nej.
Men däremot så har vi ju liksom gått igenom i skolstarten. Så har vi ju, dels hade vi utrymning när det var brandövning.
Mm.
Och sen samlar man alla eleverna och så pratar man liksom kring det här att när ni hör att larmet går, även om det är en träning, så är det viktigt att man liksom gör det man ska, för man vet ju aldrig när det inte är en träning.
Nej.
Och Händer det något annat, att det är kanske, ja men låt säga att det är en explosion utanför skolan eller att det är liksom ett stort slagsmål, då ska ju inte ni ut, utan då ska vi liksom säkerställa att det är så många som möjligt som är kvar på skolan. Är det slagsmål i skolan, då ska ni inte heller ut från era klassrum till exempel. Då ska ni liksom låsa in er, sätta någonting framför dörren, helst några bord så att man inte liksom kan rucka på dörren. Och så sitter ni kvar där. Och ni har ju alltid, det är alltid liksom en lärare i klassrummet. Vi har inga lärarlösa lektioner. Och läraren har det ansvaret att det är läraren som ringer 112. Det är läraren som beslutar när eleverna får lämna klassrummet. Och vi lärare, vi har ju en gemensam chatt.
Ja.
Så där har vi ju bestämt då att lägger man liksom så här en röd bubbla, man kan skicka en röd bubbla, ja, då är det att man ska vara kvar. Och sen så kan jag ju skicka en grön bubbla.
Och det här har ni bestämt i förväg?
Ja.
Oavsett vilken typ av situation så har ni en kommunikationsväg mellan er som ni vet vad det betyder. Vad säger du till dem som är oroliga för att det traumatiserar elever om man pratar med dem om att det kan hända allvarliga saker i skolbyggnaden? Hur tänker du kring det?
Jag tänker ju så här. Om man tänker att man kommer traumatisera sina elever och sin personal av att prata PDV och faktiskt utbilda dem och prata om faror som kan hända, då har vi ju mer eller mindre format pyromaner i vårt samhälle.
Ja.
För att vi tränar ju på utrymning, brandövningar, och det gör man ju konstant grundskolan. Det har du från förskoleklass.
Ja.
Du har ju från förskolan, alltså småttingar, ettåringar lär sig att gå ner för brandstege.
Mm.
Varför gör vi det då? Kommer inte de bli skadade av detta? Blir inte de rädda?
Nej, jag är ju helt på din sida, inte helt förvånande. Men vi kan ju aldrig garantera, jag vet människor i min klass när vi var i lågstadiet som tyckte det var jättejobbigt med brandövning, men man lät ju inte bli det för det, utan då får man ju i skolan hantera det, tänker jag.
Precis.
Och om inte pedagoger i skolan kan prata med elever på ett icke-traumatiserande sätt, då kanske man bör fundera på vilka man har anställt, om jag ska vara lite elak och hård i det här.
Ja, jag håller med, jag instämmer.
Det är alltså värre att behöva hantera en PDV-attack än att faktiskt prata med människor. Mest troligt så har era elever ganska bra koll på redan att det pågår farliga saker i samhället. Det är inte så att de får reda på det av er. Det vet de redan.
De vet redan, precis. Och jag tror att jag vet att eleverna, ungdomar idag, de vet ju mer än vad vi vuxna vet.
Ja.
Och de är mer medvetna om faror i samhället än vad vi vuxna är.
Mm.
Vi får ju kanske som rektor till exempel. Nu är jag ju hyfsat ung. Nu vågar jag säga det. Jag är hyfsat ung som rektor. Men det finns ju de rektorer som är liksom 50 plus. Och då har man ju ett helt annat perspektiv på hur samhället är. Man läser i tidningen vad som står. Men nu är det ju jättemycket med skjutningar och bombningar och så här. Ja, men det har det ju varit hela tiden.
Mm.
Det har det ju varit 10, 15, 20 år tillbaka.
Mm.
Det här med narkotika är ju inte någonting nytt.
Nej.
Det är inget nytt liksom att det finns olika gäng och att de gör upp sinsemellan.
Nej.
Det har ju funnits hela tiden.
Det byter ju bara skepnad.
Ja.
Och ungdomarna hänger med, men det gör inte de andra, menar du? Lika mycket.
Jag tänker att ju äldre man är, Då tror man ju mer på det när man läser än när man hör.
Mm.
Och sen beror det ju på liksom vilket område är man uppvuxen i själv. Vad har man liksom fått uppleva själv? Vad har föräldrarna pratat med en om?
Mm.
Jag vet ju att mina föräldrar, de sa ju varenda gång jag skulle ut, då var det så här. Du aktiverar din hjärna och du tänker dig noga för vilka du står med, var du går och vem du är med.
Mm.
Det var liksom alltid ett mantra innan jag fick liksom lov att gå ut. Och det säger jag ju till mina barn idag.
Ja. Jag skulle också tycka så här att det vore smakfullt om skolvärlden tar... jag fattar att det är extremt mycket ni behöver ta höjd för. Ni ska lära dem det de ska lära sig. Men med tanke på hur olika ser ut på hemmaplan, det finns ju säkert de som pratar väldigt bra med sina barn och ungdomar hemma. Det finns de som kanske lever i trauma hemma. att man i alla fall i skolan vaggas in i tryggheten att lärarna, de vuxna på skolan, har koll, de är trygga, de vet vad de ska göra och de berättar för oss vad vi ska göra. Mm. Det tycker jag är fan hygienfaktor i skolvärlden. Mm. Jag som förälder kräver nästan det.
Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man har en elevhälsa som inte bara sitter på sin kammare och kallar elever, utan att man verkligen jobbar i verksamheten tillsammans. För att elevhälsa är också en del av skolan.
Ja, men jag tyckte du vittnade om det i början. Innan du visste att den här personen var en gärningsperson så var du där för att la armen kring, fråga hur lovet var. Det är liksom jag skulle säga det är ett symptom på någonting. Ni är på ni har ett tankesätt redan från start.
Mm.
Och all form, och det vet vi att all form av lika behandling och inkludering är ju humant och fint, men det är också direkt brottspreventivt i skolmiljön. Vi ska se till att så många av våra elever mår så bra som möjligt.
Precis.
För alla skull.
Vi jobbar främjande men också förebyggande.
Aha, och de här olyckskorparna som hojtar om att du var inne på det, men att utbildningen är uddlös, att det inte ändå går att förebygga PDV-attacker. Jag menar, ni kanske kan förebygga era egna elever, men det kan ändå komma ut. Det är lite svart att tänka så, det går ju ändå inte att göra något. Vad säger du kring det?
Ja, det är ju klart att man kan ju inte påverka alla, men där måste ju samhället ta sitt ansvar i stort. Socialtjänsten, skolor, föräldrar, arbetsplatser. Att man verkligen vågar prata om det. Och att man inte tänker att det är ett tabu.
Och att det är någon annan som ska göra det.
Ja, men alltså, nu lever vi faktiskt 2022.
Mm.
Kollar man till exempel USA. Det är ju inte så att de här attackerna, skolattackerna och andra liksom extrema attacker sker för att folk har förberett sig. Utan det är ju för att det finns vissa mörka tankar hos människor och de delar det gärna med varandra och vill få med sig fler. Och om du och jag delar liknande åsikter, ja, men då kommer vi ju kunna diskutera fritt och öppet utan att någon dömer oss. Så är det.
Ja, absolut.
Det är ju ingen som vill hamna liksom utanför, men det är utanförskapet som skapar att folk börjar få mörka tankar och att folk börjar ogilla hur de blir behandlade eller har blivit behandlade.
Ja, och jag tror att det ena utesluter inte andra. Samhället måste i stort minska utanförskap och exkludering, men samtidigt kan man också faktiskt förbereda sig för vad man ska göra om det ändå händer, för att vi kan inte pinpointa varenda person. Vi vill inte ha ett sånt samhälle.
Nej, det kan vi inte göra.
Aha, och vad tror du om framtiden då? Skolvärlden och kopplat till skolattacker och PDV. Hur tror du att det ser ut i Sverige om några år?
Jag tror inte att det kommer bli som ett USA som många tänker att men nu, om skolor börjar genomgå de här PDV-utbildningarna och man börjar prata om det, om man är liksom så förberedd, så kommer det vara fler som kommer vilja testa. Nej, så är det absolut inte, för då hade vi haft i princip
alla skolor i brand.
Ja, men då hade alla skolor brunnit ner nu.
Ja.
Sen kan man ju aldrig säga att men det här kommer inte upprepas igen.
Nej.
Det vet man aldrig. Det kan upprepas igen. Det kan upprepas igen på våran skola, gud förbjude. Det kan upprepas på någon annan skola, gud förbjude. Alltså man vet inte. Det kan lika gärna hända på en buss. Det kan hända på ett köpcenter, en restaurang. Ja. Man vet inte. Men det är bra att vara liksom förberedd.
Och det tycker jag är en ganska tydlig känsla i rummet när man har haft en PDV-utbildning. Alltså kunskapen du nu bär med dig i din skola, absolut, då har ni alla samma. Där har ni ju riktigt bra skydd. Men även när du är på väg till skolan eller när du är på semester med dina barn har du fortfarande en kunskap som andra inte har. Så vad tänker du kring att det ligger liksom på olika huvudmän eller faktiskt till och med ner på chefs- och rektorsnivå att själv besluta om det här? Blir det inte väldigt ojämlikt, orättvist i skolorna i Sverige? Hur ska man komma åt de som bara tänker att det kommer aldrig hända och om det händer kan vi ändå inte göra något? Hur kommer vi åt dem?
Alltså det är ju lite som att lära sig att cykla.
Mm.
Har jag inte tränat på hur jag ska cykla så kommer jag aldrig kunna cykla bra. Nej. Då finns det alltid en risk att jag trillar.
Ja.
Ja. Och på samma sätt är det med att förbereda sig inför en sån här attack.
Mm.
Att genomgå en PDV-utbildning.
Mm.
Vi vet inte om vi blir utsatta för det. Men vi har i alla fall kunskapen och har förberett oss lite i alla fall på hur vi kan hantera detta och hur vi sen kan gå vidare med det. Och för min del så, ja, varenda gång man ska resa någonstans så kollar man ju upp hur hotellen ser ut och man kollar lite vad man ska käka och sådär, vad det finns liksom för aktiviteter och sevärdheter.
Mm.
Man skaffar sig information innan man går någonstans för att man ska veta var man ska ta vägen.
Mm.
Och det är inget konstigare med en PDV-utbildning.
Nej. Jag är ju lite inne på så här, eftersom det i vissa kommuner tar man koncernbeslut eller kommunbeslut att alla ska ha och i vissa kommuner lägger man det på varje rektor. Vad tror du om att få den här informationen och den här mentala delen redan typ på rektorsutbildningarna?
Det hade väl varit jättebra.
Jag är lite inne på, för att jag tror inte att det finns rektorer som sitter ute och tänker så här: aha, det där låter jättebra. Nej, det vill jag inte ge min personal. Jag vill aktivt ta ett beslut som går emot. Jag tror att det kanske ligger på förståelse, mental liksom mogenhet kring att närma sig saker som är läskiga utan att själv rygga tillbaka och att man behöver kliva på det tidigt. För att, hur ser du på din roll som chef i det här?
Alltså, som chef så har du det stora övergripande ansvaret.
Mm.
Och man kan som chef inte tänka att amen, kommunen eller skolchefen eller koncernen ska komma liksom och säga till mig att amen, det här borde du göra för att liksom, det är en säkerhetsfråga.
Nej.
Jag är ju ansvarig för arbetsmiljön för både elever och personalen på skolan.
Mm.
Då ska jag ju inte få tillåtelse av någon att genomgå en utbildning som faktiskt säkrar och tryggar våran arbetsmiljö.
Nej.
Då ska jag kunna ta det beslutet själv. Man måste vara öppen och man måste kunna våga.
Mm, det finns ett mod i det hela.
Det måste det finnas, för att jag kan inte tänka som chef, ja, men vad händer om jag liksom får 3 i min personal emot mig som kommer liksom tänka att amen, vadå, finns det någonting som jag behöver oroa mig över, eller att de blir rädda eller att de liksom börjar prata.
Eller att de ifrågasätter. Ja.
Ja, men herregud, ja. Man får inte vara rädd för det.
Nej.
Du är chef och då är det du som bestämmer för allting för att säkerställa så att arbetsmiljön på din arbetsplats, på dina medarbetares arbetsplats och eleverna att är säkrat.
Mm. Ja, hur mår ni nu? Hur mår din arbetsplats nu?
Jag skulle vilja säga att det mår faktiskt bra.
Mm, vad kul.
Ja. Vi pratar ju fortfarande med framförallt den drabbade klassen men också övriga elever, och jag kan säga att de är så trötta på att vi
frågar
hur känns det nu?
Ja.
Det har gått liksom en tid, har du tänkt vidare på detta?
Ja.
Sen förstår jag ju också att alla reagerar olika och det kan ju ta vissa kan ta längre tid än andra. Och det har vi också märkt, men då hanterar vi det. För mig är det otroligt viktigt att alla eleverna känner att de har trygga vuxna, och då är det inte att du har en trygg vuxen som mentor till exempel, utan att man kan vända sig till vilken lärare eller personal som helst på skolan.
Mm. Ja, och det är ju en del av det dagliga arbetet.
Ja.
Att se till att skaffa den klimatet och den kulturen. Mm.
Ja, sen har vi ju diskuterat i olika ämnen, till exempel när eleverna har på svenskan argumentation och när man har i samhällskunskapen, hur ser samhället ut idag och hur de känner kring det här med det som skedde på våran skola kontra liksom de andra skolorna som har blivit drabbade runt om i Sverige. Vi har också diskuterat, som det har stått i tidningen, och då har vi faktiskt tagit om tidningsutklippen. annonserna och diskuterat dem i klassrummet, för att det stod ju bland annat om att den gärningsmannen från våran skola kände Eslöv-killen.
Ja.
Så då har vi diskuterat det i klassrummen fritt, öppet. Alla fick uttrycka och säga precis hur de kände, tyckte.
Ja, nyhetsflödet erbjuder ju ganska många diskussionsunderlag. Så att man behöver inte ta det som en blixt från klarblå himmel, utan man kan faktiskt väva in det här i undervisningen och liksom prata om det som ändå är en top of mind för eleverna. Och jag är helt trygg med att skolpersonal kan bedöma nivå av mognad och vilket pedagogiskt grepp man ska angripa det här ämnet på. Det ska man inte ens behöva fråga från en skola, tycker jag. Hur, liksom, för det vet man ju bäst själv. Hur man ska. Däremot så tror jag på att man ska ta lite kanske centrala beslut om hur ska vi som skola, alltså utifrån chefens syn på det hela, så att inte varje klass får olika budskap och information.
Nej, precis. Och därför har vi valt bara att göra det i två ämnen där det är en och samma lärare som undervisar.
Ja, snyggt. Jag är superimponerad. Både av dig som chef, jag är imponerad över hur mycket ni hade gjort innan och ert dagliga arbete, men också hur ni faktiskt har tagit er förbi och ur det hela på ett väldigt proffsigt sätt. Så all cred for you och till er koncern. Ni är ju en del av Academedia, en tid gymnasiet.
Precis.
Bra. Vi kanske får skäl att återkomma. Vi har ju några ämnen i skolvärlden då och då. Tack snälla Dalila för att du ställde upp idag. Och jag vet att ni lyssnare tyckte att det var jätteintressant. Vi kommer alldeles strax gå på paus. Och efter pausen så ska vi få höra vad journalisten Åsa Erlandsson har att säga om PDV i samhället och i skolvärlden. Nu går vi på paus. Ja, men välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, avsnitt 212. Och jag sitter nu återigen i Podplays studio. Och framför mig har jag, får väl hälsa dig välkommen tillbaka till podden en gång till, Åsa Erlandsson.
Tack, kul att vara här igen.
Ja, det var ett tag sedan.
Ja.
Vi pratar ju om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag sa lite skämtsamt att förra avsnittet gjordes i samband med Lenas affekter. För att det triggar igång någonting. När det kommer till överlevnad och framförallt kopplat till barn och ungdomar, då drar jag och Anna igång våra processer. Men du har ju också varit involverad i det här med PDV. Och våra vägar korsades på ett lite lustigt sätt. Vi kan ju komma in på det sen. Men när blev PDV någonting för dig som journalist?
Vintern 2015. Jag hade ju verkligen ingen aning om vad det här var för ett konstigt begrepp.
Nej.
Men 2015 var jag redaktör för tidningen Svensk Polis och fick följa med där man annars inte kan följa med som journalist. Och plötsligt befinner jag mig i ett inferno på ett nedlagt regemente i Södertälje, där man har iscensatt ett fullskaligt skolattentat med en utklädd gärningsman. Och poliser som bara vet att de ska öva något, men inte vad.
Nej.
Så att, lång historia kort, jag står i en gul varselväst upptryckt mot en vägg med order om att inte göra några snabba rörelser, för då kanske de uppfattar mig som ett hot och brottar ner mig också.
Mm.
Och så kör det här igång, och det var väldigt fascinerande att se. Och det här var ju en total omläggning av taktik inom svensk polis. Nu skulle man inte längre i första hand rädda liv, utan tvärtom så hade vi ju stackars statister med djurblod på sig som poliserna typ hoppade över.
Mm.
För prio ett är ju att oskadliggöra gärningsmannen. Så det var mitt första möte med PDV. Då kunde jag ju inte drömma om att jag skulle möta PDV utanför polisen.
En snabb fråga där bara. Hur mådde poliserna? För jag har ju själv gått den här utbildningen, och det där var ju en kamp för mig att springa rakt in i fara med vetskapen om att det är farligt, det är därför vi är här. Och här är det full fart framåt. Hur mådde poliserna där?
Ja, de... för att göra det ännu svårare så hade vi också en instruktör innanför dörren som sprutade pepparspray på dem.
Mm.
Och då var ju tanken att de skulle avbryta, hämta gasmasker och sen fullfölja. Men alla var så adrenalinstinna och fokuserade. Så man, de dundrade in som en elefantjord med spray i ögonen och bara kör på under lång tid. Sparkar undan människor som vädjar för sina liv. Säkrar alla rum och skrymslen och oskadliggör gärningsmannen. Så mitt starkaste intryck är när vi kommer ut efter övningen. Då är det en polisman som, jag har aldrig sett en människa bete sig så. Han ligger på mage på asfalten och skriker och vrålar och bankar i marken som ett djur.
Mm.
För hans ansikte är igenmurat av den här sprayen. Och till slut är det någon som ställer fram en hink iskallt vatten som han kör ner hela huvudet i.
Ja. Det har vi alla upplevt, vi som har gått den här pepparspray-kursen. Det är så de slutar, de kurserna.
Och jag stod bara och tittade på honom och tänkte att nu, han kommer vara så jävla förbannad sen. Men det som händer när han har fått skrika av sig, det är att han tar upp huvudet och hinken och ler med ansiktet och bara, fan vilken bra övning.
Mm.
Men det hade varit för jävligt om ni hade lurat mig nu så att det var spray även i hinken. Men det var det inte.
Det hade varit taskigt.
Så det var mer det, och jag tror att alla var ganska... Eftersnacket var liksom kanske inte så känslomässigt, utan mer det här, oj vad man levde sig in, vad verklighetstroget det var.
Och det har vi varit inne på podden flera gånger, att hjärnan kan ju inte riktigt skilja på övning och verklighet, och det är därför det är bra att öva.
Mm.
För att man får vara där med sinne och liksom ta till sig alltihopa. Men det här var 2015, och sen då?
Sen kommer skolattacken i Trollhättan oktober 2015, och jag skriver en bok om detta skolattentat. Och så är det inte så mycket mer med PDV:n förrän...
Men vi ska också säga att du vann Stora journalistpriset för den här boken. Och den är faktiskt otrolig.
Var du tvungen att säga faktiskt?
Nej, men alltså, jag tyckte du svepte förbi den för fort.
Aha.
Låt oss inte... och varför jag vet det är ju, jag har ju använt mig av den boken.
Och det är det jag håller
utan att veta om, utan att känna dig.
Då berättar du att jag vet vem du är, Åsa. Vi använder din bok om skolattacken i utbildningar. Va? Säger jag. Jag i PDV-utbildningar för skolpersonal i Stockholms stad. Och jag hade då ingen aning om dels att boken användes, vilket är ju bra att den kommer till användning. Men jag hade heller ingen aning om att det som var ett strikt polisiärt begrepp nu hade stöpts om i civil form, och att lärare... Och rektorer sprang runt i korridorer och fick lära sig att fly, barrikadera sig och i värsta fall slåss.
Mm. Ja, och då är vi inne på någonting. För att jag ska säga så här, jag var också ganska tidig med det här. Började ju redan 2015. Och då var det mer att övertala Stockholms stad i första fall, men skolor generellt. Om att det finns bra saker att göra. För att dels stilla den här otryggheten och den mörka känslan att det skulle kunna hända. Men också att det finns liksom vettiga saker att ta till om det skulle hända. Till nu, när de har full koll på det. När utbildningen lever i högsta grad. Men att den lever på grund av att det efterfrågas hela tiden. Och det har ju hänt lite saker nu på senare tid som gör att... ja, men det aktualiseras ju gång efter annan.
Det gör ju det. Och jag är fortfarande ute och föreläser, framförallt på skolor. Så det här kommer ju upp varenda gång. Men jag vill flika in en tredje hållpunkt i mitt liv med PDV. Och det är 2019. För då hör plötsligt Riksidrottsförbundet av sig.
Mm.
Och vill att jag ska följa med dem på en landsomfattande turné. Ihop med polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och jag fattar ingenting. Men då är det ytterligare en yrkesgrupp i samhället som ska lära sig att tänka terror. Och det är ju då idrottstränare inom alla förbundets sporter, vilket är jättemånga.
Mm.
Det var en som sa, ja, jag är representant för orienteringen. Vi är den mest naiva sport som finns.
Ja.
Och jag vurmar för orientering, så jag tyckte att det var samtidigt lite fint. Men då åkte jag ju runt med dem och fick föreläsa då för... idrottstränare, både inom elit och korplag, som kommer in och med sin kaffekopp och något godfika, men som ganska snabbt satte sig käpprätt i stolarna när de insåg vad det här faktiskt handlar om. För vi har ju haft attentat runt om i världen som har riktat sig mot idrotten. Boston Marathon, ja, Stade de France, för att nämna några. Och jag märkte verkligen hur oförberedd man var att ens tänka på det här. Att ska jag som tränare, jag ska inte bara fundera på vems trunk som ligger slängd på arenan. Jag ska fundera på vad som är i den.
Mm. Och vad jag ska göra om den smäller.
Mm.
Mm. Och varför idrottsföreningar, liksom sjukhus, eventställen, shoppingcenter och så vidare och börja tänka på det här, är ju för att alla ställen som erbjuder en gärningsperson en oskyddad folkmassa är ju en potentiell en risk. Och man kan inte sätta på att varje person ska tänka så, utan de som är på platsen varje dag, alltså de som jobbar där, höjer ju upp sin, jag skulle säga sin mentala förberedelse och kunskap utifall att det är en utbildning man önskar man aldrig kommer behöva använda sig av, såklart.
Österrike drabbades av sitt första terrorattentat nyligen, här om året. Och det var så hjärtskärande för att människor som hörde ljudet trodde att det var fyrverkerier och gick mot ljudet tills man insåg att det var automateld.
Mm.
På franska arenan Bataclan var det ju ett hårdrocksband som spelade när en del av terrorattacken utspelar sig där. Och det var samma, publiken trodde det var en del av showen i början. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om ens att tänkt tanken. Jag kan nämna att jag just nu håller på med en bok om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.
Mm.
Den kommer ut den 30 mars. Och där, när man tittar på övervakningsfilmer från Drottninggatan, så är det så uppenbart, folk förstår ju inte att de står mitt i ett terrordåd.
Nej.
Utan man, istället för att dra därifrån, så drar man upp sin mobil.
Mm.
Och då har vi ändå ordningsvakter och poliser som skriker åt dem, försvinn, det är farligt, det kan komma en ny attack.
Mm.
Men det här går inte in i skallen. Och det här, jag ska koka ner det här, det handlar om mental förberedelse. Sen kanske du inte kommer ihåg exakt vad var det nu jag skulle göra. Men jag tror att första steget är att tänkt tanken.
Mm. Och det här har vi tjatat om så fruktansvärt många avsnitt. Och det är ju oavsett vad jag föreläser om, så har jag alltid med det. Alltså när någonting händer så kommer din hjärna kasta fram olika lösningar där du har en referenspunkt till. Och om du inte har en referenspunkt, om du inte har tänkt tanken, aldrig har tänkt på att det skulle kunna hända, inte vet hur det låter och så vidare, då kommer det komma fram andra referenspunkter som kan vara helt felaktiga. Och när det kommer till PDV så är varje sekund helt livsavgörande. Så att om du inte gör någonting under för lång tid, eller ännu värre springer åt fel håll, så det handlar ju om, och det är ju faktiskt både MSB och polisen och Skolverket och så vidare ganska överens om, att mental förberedelse är ju den absolut första stenen att lyfta bort. Ja, som begränsning i dig själv.
Ja, du har ju varit med om fler fyrverkerier än terrordåd.
Ja, så exakt.
Det är ju lätt att... Samtidigt så, jag jobbar ju på Dagens Nyheter som reporter också. Mm. Och vi gjorde en kartläggning och den visade att skolpersonal känner sig ganska övergivna i detta.
Mm.
Det finns inga centrala riktlinjer eller någonting att hålla sig i, utan det är upp till huvudmännen, alltså kommuner eller privata skolkoncerner. Så att det finns en stor spretighet och en del vilsenhet, och jag har mött mycket skolpersonal som undrar hur sjutton ska vi orientera oss i detta.
Ja, och det där kan ju framkalla hjärnblödningar i mig, för att i vissa kommuner så tar man principbeslut centrala, där kommunen går in och säger att alla ska ha, vi betalar för alla. I vissa kommuner så lägger man det på rektorsnivå. Jag försöker nu mangla här nu. Det borde komma in redan på rektorsutbildningen information om de här delarna och vad som finns. Men vi ska också, PDV är ju, det har gått från att vara ett polisiärt begrepp, och det har ju inte numera bara med skolan att göra, utan det är också idrottsföreningar och alla andra. Och våra lyssnares engagemang i ämnet vittnar ju om att folk är inte så mycket benägna längre att köra huvudet i sanden strutsen, utan de vill veta. De vill kunna.
Samtidigt, för balansens skull, så måste vi också ta upp att det finns kritik mot PDV-utbildningarna. Jag har också träffat skolpersonal, till exempel under dådet på Drottninggatan, som vittnar om att PDV i all ära, det är ändå en spektakulär och ändå ganska dyr, tyckte de, utbildning. Utan det som var viktigast för oss under terrordådet på Drottninggatan, det var de små rutiner är på plats.
Mm.
Vad har vi i kontaktlistan till alla vårdnadshavare? Vem har alla nycklar till olika våningar? Vem har telefonlistor och så vidare? Så att för balansens skull måste man ändå lägga fram att det är både och här. Jag har mött olika åsikter från skolpersonal och det finns de som gärna ställer saker mot varann och menar på att attentat är trots allt väldigt ovanligt. Vi borde verkligen lägga krutet på att bekämpa de brott som sker varje vecka, nämligen kränkningar, misshandel, hot, vandalisering.
Det är därför det smyger sig in som en del i de lite färskare och godare PDV-utbildningar som finns. Det är en stor beskär del i lika behandlingsplaner och vad man kan göra i förebyggande syftet. Men också, precis som du säger, det är fantastiskt hur i slutet av en PDV-utbildningsdag har suttit någon, för det brukar delas ut en sån uppgift, med just det. Om det skulle hända, då kommer vi vara hjälpta av, och då kommer de här kontaktlisterna, att jag vet vad mina nycklar går till, att låset på dörren som har varit trasigt ett halvår är lagat, att bommen på skolgården är låst. Alltså sådana där små saker som man kan fixa till i vardagen, som faktiskt inte kommer hjälpa, kommer inte bara hjälpa en PDV-attack i det vardagliga. Vid den klassiska gänguppgörelsen där någon beväpnad man ska springa in på skolan och ta skydd. Det är lika läskigt för en skola. Ja, men samhällets the shift, skulle jag säga, medvetenhet. Från att inte vilja tänka det, aldrig talas om det, till att det är någonting. Ser du någon nackdel med det? Att man vet om hur farlig världen faktiskt kan vara, även om det är extremt osannolikt?
Det där har jag grubblat mycket på.
Ja.
Och jag tror att det är värst för människor i vår ålder. För vi går igenom ett skifte från att vi gick i skolan och inte tänkte på det alls. Mm. Till att vi ska börja ställa om. När jag jobbade med boken om Drottninggatan så pratade jag med lärare i Kalifornien. Och de ligger ju så mycket längre framme, både på ont och på gott. På ont naturligtvis, för att de har så fruktansvärt mycket mer skoldåd i USA. Men på gott så, alltså där tränar man ju barn redan i förskoleåldern.
Mm.
Jag pratade med en förskolepedagog som berättade vad Code Silver är.
Mm.
Och jag tror att om man inlämmar det här, inlämmar, vilket det brukar inte jag använda. Om man som litet barn får till sig det här på lagom nivå,
ja,
som en naturlig del i tillvaron, så tror inte jag att det blir lika jobbigt som för dig och mig som först kunde leva lyckligt utan att tänka på det.
Det fanns en tid före och ett efter.
Ja, så att jag tänker att om man på något sätt smyger in det här på något intelligent sätt, på rätt nivå i rätt ålder, så behöver det kanske inte bli det här stora hoppet.
Nej, för det, då är helt i, för när vi var små, då fanns det inte Snapchat, TikTok, YouTube och sådär. Frågar man elever i väldigt låg ålder, så har de full koll på att skolattacker sker.
Mm.
Och att ingen vet när nästa kommer ske. Men de gör bara brandövningar istället.
Mm.
Så att, ja. Men det är ju extremt osannolikt att du skulle ha den oturen att befinna dig på en sån här plats. Men om du skulle vara det, då kommer kunskapen och den mentala förberedelsen inte vara tung att bära vid den tidpunkten.
Ja, men precis. Jag kan ha fel, men jag tänker ändå att som förskolebarn i Kalifornien, om de, så länge de kan minnas, har snackat om hur man gömmer sig och är tyst, så kanske inte det blir en liksom chockartad upplevelse att sen lära sig ännu mer om.
Vad tror du vi är om 10 år i Sverige?
Någonstans tror jag vi måste komma vidare med frågan om hur öppna skolorna ska vara.
Mm.
Jag själv har inget ställningstagande i det, men jag kan bara konstatera att det ser så fruktansvärt spretigt ut. Mm. På vissa skolor är det som att försöka ta sig in i ett polishus.
Ja.
Med andra ord, det går inte om du inte är välkommen. Och på andra skolor är det bara att vandra rakt in. Ingen säger hej, du vandrar omkring hur som helst. Den där spretigheten måste man ta tag i. Det kanske inte var riktigt svaret på din fråga. Men
det är en del. Jag tror att det kommer vara på agendan. Sen kommer man aldrig kunna skydda sig, för det kan vara så att en elev som går på skolan vill göra en PDV-attack. Den är svår att bygga ut.
Mm.
Men det är svårare för en utomstående att reka en skola om du inte kan vara där varje dag och reka utan att någon reagerar att du är där. Så att det är ändå en fråga man behöver adressera framöver. Och hittills har jag inte fått svar på den här frågan. Varför barrikaderar vi vuxna oss på våra arbetsplatser bakom lås och väktare, men inte barn och ungdomar? Nej. Och när jag har ställt frågan till politiker så får jag svaret, vi värnar om vårt öppna demokratiska samhälle.
Mm.
Och då brukar jag påtala att ja, men för att träffa dig på kommunhuset så var jag tvungen att anmäla mig till en väktare och bli insläppt bakom en sån här blipplås.
Och då är det demokratins främsta person du har frågat.
Ja, så att det hänger inte ihop. Nej. Den där grejen. Och sen tror jag också att den här spretigheten i vad man nu än tycker man ska lägga pengar på och vilka utbildningar som är viktiga, så tror jag det kan inte fortsätta spreta på det här sättet. Och lärare pratar ju med varann.
Oh ja.
Och då är det någon på en mindre skola i en mindre stad som snackar med kollegan i Stockholm som har gått det här. Och det är klart att det väcker frågor och oro och funderingar. Så att,
jag skulle säga att när det kommer till PDV, att köpa, det här är ju verkligen att köpa grisen i säcken. Och det blir så många affekter. Man har så många föreställningar om vad en PDV-utbildning är. Så den vanligaste tycker jag är att de har pratat med någon i den närliggande skolan och så fått till sig, jaha, det var nog helt annat än vad vi trodde. Nu förstår vi ju. Och då måste man prata med någon likasinnad som kan säga alltså vad vinsten är av det hela. För det är ju en kostnad också. Aha, och vad är din framtid då, Åsa? En bok, sa du, 30 mars.
Då kommer boken Terrordådet på Drottninggatan. Baserad på ett omfattande fältarbete. Sist jag räknade hade jag 120 intervjupersoner. Det kommer jag ju inte mangla ner läsarna med. Nej. Men det är i alla fall så många som har bidragit. Och jag är så ödmjuk och tacksam, för det har varit många tunga samtal också.
Ja.
Som river upp känslor och tankar. Så det kommer vi göra, och det finns ju verkligen en röd tråd mellan Drottninggatan och både andra dåd i Sverige och utomlands. Så jag tar gärna tillfället i akt och säga några ord om det.
Mm.
Jag reagerar väldigt starkt när folk avfärdar de här personerna som ensamma galningar, och man kallar det felaktigt för vansinnesdåd. Det ska man ha väldigt klart för sig, att de här attackerna är välplanerade. Gärningsmannen är inte alls psykotisk eller reagerar i affekt och kommer på samma morgon att nu ska jag gå till attack. Utan han vet precis vad han gör. Och i fallet med Drottninggatan säger Rachmat Akilov, som fick livstid för det här. Mm. Han sa klart och tydligt i förhör att mitt mål var att döda så många som möjligt. Och man skulle nästan kunna rita ett kopplingsschema mellan en mängd stora uppmärksammade attentat, hur de hänger ihop. Den mest uppmärksammade skolskjutningen var på Columbine High School i USA 1999. Och den attacken hade Anton Lundin Pettersson i Trollhättan studerat när han utförde sitt skoldåd.
Är det lite av ett copycat-brott?
Ja.
Mm.
Och han hade också studerat norske Anders Behring Breivik. Mm. Och sen kan vi dra en linje till andra sidan jordklotet. För på Nya Zeeland så gick Brenton Tarrant till attack mot moskéer. Och han hänvisade tillbaka till Anton Lundin Pettersson i Trollhättan och påstod sig också felaktigt hämnas ett av offren på Drottninggatan, nämligen 11-åriga Ebba Åkerlund. Och sen nu i höstas så har vi skolattacken i Eslöv som en 15-åring dömdes för. Han hade studerat Trollhättan, Columbine High School, Breivik, Nya Zeeland och påstod sig också naturligtvis felaktigt att han skulle hämnas 11-åriga Ebba. Och sen nu i januari så går 15-åringens kompis i Kristianstad, en 16-åring, till attack mot sin skola.
Mm.
Och de delade samma fascination för skolskjutningar, vapen och högerextrema idéer. Så att man kan verkligen sammanfatta det med att det ofta rör sig om unga män, inte alltid men förhållandevis unga män, som lever ganska ensamma, isolerade liv, men att de verkligen inte är ensamma på nätet, utan tvärtom ingår de i en internationell community där man kopierar varann, peppar varann, hetsar varann, uppmanar varann.
Ja, och att det är utstuderat, det är välplanerat. Jag brukar under utbildningen säga att det är nästan regisserat som en film. Vad ska jag på mig? Vad jag ska säga? Vad jag ska lyssna på? Inspirerat av andra, kanske lika samma. Vad jag ska kliva in? Hur ska jag göra? När ska jag avsluta det?
Det är en slags gamifiering av attentatet. Det är väldigt tydligt i Nya Zeeland när den gärningsmannen livesände. Och när man ser den här fruktansvärda filmen så är det nästan som en sån här... Av de här avancerade first shooter-spelen. Ja. Mm. Samma vinkel, samma kommentarer, samma rörelser.
Ja.
Och det, jag brukar säga att det här är en ganska en väldigt narcissistisk form av attentat. För gärningsmännen känner sig ofta förbittrade och sidosatta. Ingen har lyssnat på dem, tycker de. Nu banne mig så ska de göra avtryck. Mm. Nu banne mig ska hela världen se och höra. Och de tar selfies, de regisserar sina uniformer, sina frisyrer, sina konton på sociala medier som de vet att vi journalister kommer kasta oss över. Mm. Det är väldigt utstuderat på så många plan.
Ja, och det här är ju ett superintressant ämne. Och vi kommer framöver, inte direkt efter det här, men vi kommer framöver ha ett helt avsnitt om den här så kallade radikaliseringsprocessen. Hur man kan gå från det ena till att kliva in på en skola med fullt fokus på att skada och döda så många som möjligt. Vad är det som händer? Kanske att du gör entré till oss en tredje gång då, som vår sån här husexpert blir du.
Ja, men jag, det kliar i mig att redan nu börja prata om radikaliseringsprocessens fyra steg, men jag kanske ska hålla mig lite då.
Ja, men vi bestämmer väl helt enkelt att när vi har det avsnittet, då kommer du in, så kommer vi ta oss igenom att det här, jag är inne på att samla på oförrätter och isolera sig och så vidare. Ja, vi kommer till det. Ni hör ju, det är hur intressant som helst. Men för nu så får vi tacka dig, Åsa Erlandsson. Vem ska läsa din bok?
Jag fick veta det igår.
Ja.
Katarina Evelöv.
Ja, fantastisk röst.
Verkligen.
Ja, och den är varm. Jag tror att det kan behövas på temat.
Varm och djup och förtroendeingivande. Ja. Och sen är hon tydligen en av de mest populära läsarna.
Men det är faktiskt många, för vi har ju gått ut och frågat vem ska läsa in vår bok. Då har vi fått Katarina Evelöv som förslag av väldigt många.
Mm.
Ja. 30 mars kommer den ut.
Ja.
Den ska vi läsa. Det kommer vara tungt och nyttigt och viktigt.
Ja, jag hoppas det. Det är så mycket som inte är berättat om Drottninggatan.
Ja.
Än
ja. Mm. Vad fint att du sätter ord på det då. Tack snälla Åsa, vi ses snart igen.
Tack!
Jaha, då välkomna tillbaka. Nu är ni tillbaka hos Lena och Anna. Ni kan sätta er i bikuper nu och diskutera det här. Är det tungt och mycket?
Jag känner mig lite blown away av de här intervjuerna. Det har satt igång så många processer i mig.
Mm. Och vi kan nog konstatera att det pågår ju samtal där ute i landet. Och det pågår arbeten, det kan jag själv vittna om. För att jag har bara den här veckan varit i möte med polisen. Jag har suttit i samverkansgrupper där man diskuterar tillsammans med kommunerna och Säpo och allt det andra. För att täppa till de hålen som finns. Men vi kan konstatera, får jag ge ett försök att dela upp en PDV-attack i fyra faser?
Absolut.
Det finns en förefas. Och förefasen är precis där alla skolor befinner sig nu. Det vill säga, det finns ingenting som tyder på att ni skulle bli utvalda. Just er verksamhet. Mm. Men ni befinner er ändå i någon form av vakuum att det skulle eventuellt, om ni har riktig jävla otur, hända.
Mm. Mm.
Så nu befinner ni er i en förefas. Och där jobbar man ju då med mental förberedelse om det skulle hända. Man jobbar upp sina rutiner. Man pratar igenom om vi ska utbilda oss, om vi ska ha någon taktik. Man schysstar till skalskyddet. Och man försöker skapa en trygg och säker lärarkår. Och man bygger samverkan.
Mm.
För när skiten slår i fläkten, då kan man inte börja bygga samverkan. Utan det är nu. Det är nu ni börjar prata med kommuner, lokala polisen, grannskolan, vägg i vägg, badhuset som ni har under er eller över er eller hur det nu är. Det är fas ett. Och där tror jag att många skolor skulle behöva göra ett ordentligt tag. Så känner jag.
Mm.
Och som Åsa vittnade om och även rektorn, det är för spretigt. Vissa gör det, andra inte.
Ja, men det förefaller ju vara så att vissa är ju på tårna. Mm. Vissa har ju insett att man vill ju inte stå där med skägget i brevlådan och säga fan, vi var för sent på det. Varför, varför hade vi inte liksom
den svenska modellen?
En proaktiv liksom hållning? För jag menar, det kostar ju inget. Det kan ju inte vara en ekonomisk fråga. Och jag vet inte, jag satt och funderade. Är det här något man skulle kunna avhjälpa med lagstiftning? Skulle bindande föreskrifter från, jag vet inte vem, Skolverket eller vilka är det som är?
Ja.
Alltså, finns det något sätt att ställa krav på skolmiljön att kunna visa upp? Jag menar, det här borde vara lika naturligt och lika rimligt som en krisberedskapsplan i allt väsentligt.
Ja, så det finns ju tvingande saker, att man ska ha någon form av krisberedskap. Skolorna har ju kommit långt i att ha lika behandlingsplan, att det ska finnas en skolhälsovård och så vidare. Jag tror att om du bara spolar fram bandet så tror jag att skolorna kommer tvingas hålla på med hot- och våldsutbildningar. Alltså, för att om svaret blir, om det går att göra någonting, det är ju jättemodigt att säga nej, det ska vi inte göra. Jag tar ett aktivt val att vi ska inte mentalt förbereda oss och utbilda oss på det här. De kommer kanske till slut inte ha så många föräldrar som sätter sina barn i den skolan. Jag tror att det kommer bli en pengafråga till slut.
Jag kan inte låta bli att jämföra lite grann med allt som har passerat i frågan om våld. Mm. Och om man jämför då med hälso- och sjukvårdens uppenbara uppgift i frågan om våldsutsatthet, så har det tagit många, många år innan man nu finns det föreskrifter som är tvingande och som säger att du måste kunna visa att du i ditt kvalitetsledningssystem bedriver ett aktivt arbete för att förebygga våld bland människor ni träffar, men också att upptäcka och identifiera offer för våld. Och det har ju gjort stor skillnad, men det har ju tagit så många år liksom innan man har nått det. Så jag tror det är lite som du är inne på, att om vi spolar fram 10 år i tiden så kanske det faktiskt kommer se annorlunda ut.
Alltså, förändring tar ju tyvärr tid, men längs tiden går så kommer vi ha fler PDV-attacker.
Mm. Så är det.
Det kan vi vara ganska säkra på.
Mm.
Det var i alla fall den första fasen, och där krävs ju ett arbete, och både du och jag och Åsa och rektorn, alla är ju inne på att det måste ju vara mer likvärt överlag, att det får inte ligga på en huvudman eller en rektor eller en chef. Sen nästa fas, jag kallar den för rödflaggsfasen. Det är inte alltid man är i den fasen, men det kan vara så att skolan själva rödflaggar, alltså när varningssignalerna tjuter på en elev.
Mm.
Antingen att den personen har uttryckt någonting, att jag skulle vilja, jag drömmer om det här, eller att man bara plockar upp det.
Mm.
Eller att det kommer in ett tips när skolan blir meddelat att ni har en elev på er skola som har sagt det här på nätet. Då hamnar vi liksom i rödflaggsfasen. Där pågår ett jättearbete nu, för att det är rätt tunt. I vissa kommuner finns det enormt uppstyrda samverkansnivåer där SOS vet vad de ska göra, polisen vet vad de ska göra, kommunen vet vad de ska göra och skolan vet vad de ska göra. Men jag skulle säga generellt så är rödflaggsfasen, de vet inte vad de ska göra.
Nej.
De vet inte, rollfördelningen är överhuvudtaget inte klar. De vet inte ens vad de har mandat till att göra.
Nej, men jag tänker att det inte ens givet som rektor i en sån situation att veta vem ska jag kontakta. Är det här något för socialtjänsten, är det något för polisen, är det något för Säpo, är det något för någon annan?
Mm. Och då vet ju jag ärenden när man har valt att göra på ena sättet och på det andra sättet. För att det finns ju ganska många PDV-attacker som har blivit avbrutna, som inte kommer liksom till medias kännedom.
Just det.
På grund av att någon har gjort något, någon som har agerat på en magkänsla. Och sen har vi då själva underfasen. Det är extremt få skolor som kommer bli utsatta. Men underfasen är ju när en PDV-attack sker. Och det kan faktiskt vara så att det kommer en underfas utan att man har ens fått vara med om en rödflaggsfas. Det går från en vanlig dag på jobbet när du lär ut på Pythagoras sats till att någon står och hugger någon med kniv.
Mm.
Och underfasen, då öser man bara ur det man har. Ur den mentala förberedelsen man har, ur den kunskapen man har, ur de rutinerna man har, ur dagsformen man har. Det är alldeles för sent att börja lära sig någonting i en underfas.
Precis, och den övning man har.
Ja. Och sen så tar ju en PDV-attack slut, oftast inom en kvart faktiskt. Då går man ju över i en efterfas där det är enorma resurser, apropå vad kostar. Stödresurser för alla elever inblandade, föräldrar ska informeras och det ska kommuniceras, personal, det är sjukvård, det är poliskontakt, soskontakt, det är information, det ska utvärderas, man ska hantera alla blommor som kommer till plats. Alltså det är en sån enorm apparat efter en PDV-attack. Och då skulle jag vilja säga att underfasen blir lättare om du har gjort en gedigen förefas. Det du kan göra här idag, när ingen är stressad, alla är trygga, ni tycker om varandra. Rödflaggsfasen är också enormt mycket lättare om du har jobbat upp en bra samverkan.
Bra
sagt. Och efterfasen kommer du få hjälp med, ska jag säga också. Det finns enorma resurser i samhället för en efterfas. Och där är det ju väldigt sällan bråttom också. Det är precis. Nämligen efter. Ja. Så det, men jag säger så att det pågår. Det kommer samtalas mer om det här. Och vi i vår kära podd kommer garanterat återkomma till ämnet igen. Nästa gång det vi gör det, då ska vi prata, och det kommer inte bli nästa vecka utan vi skjuter lite på det. Då ska vi prata radikaliseringsprocessen och om gärningspersonerna. Som Åsa nämnde, som är rätt mycket ihopkläggade med varandra.
Ja, men det där ser jag ju fram emot. Ja. Att få höra om det här är en homogen förövargrupp. Eller om, alltså, vilka särdrag finns. Och så.
Ja.
Det blir spännande. Men du, vilket kanonavsnitt igen. Vilka fantastiska intervjuobjekt du har raggat upp.
Vi tackar dem så himla mycket för att de ställde upp med sin kunskap. Även om det är tungt att prata om såklart. Har du någon samhällsinformation för oss, Anna?
Ja då. Du, det kan du hoppa upp och smälla ihop dina små piffiga skinkor på. Jag tycker att...
Tackar.
Instagram har vi ju för bövelen. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Där kan ni ta del av diverse trevligheter. Och om ni vill komma i kontakt med oss efter det här avsnittet så går det bra att mejla också på hej@ljungdahl-och-ginghede.se.
Och om det är specifika PDV-utbildningsfrågor så bevara Anna väl och skicka dem till lena@lenaljungdahl.se istället.
Ja, det där kändes som en trösterik information faktiskt, för min del. Tack för det. Men du, tänker du trycka på stoppknappen nu? Kommer vi inte få... Blir det ingen rövhatt idag?
Det blir en rövhatt.
Lenas rövhatt.
Och jag har ju som du vet en lång lista av rövhattar. I mitt kartotek. Jag vill bläddra här. Nej, men den här veckan kommer jag snuva lite på karamellen. För jag kan inte utnämna en annan rövhatt än du där ute som har mandat och ansvar och makt att göra saker som påverkar våra barn och ungdomars liv. Och kan göra någonting som kan hjälpa dem. Inte alls bara kopplat till PDV, utan inom vården överallt. Du som kan göra någonting här idag som kan påverka någonting för våra barn och ungdomar. Och aktivt väljer att inte göra det. Du är den eviga rövhatten, skulle jag säga.
Men är det inte då, nu kommer ju förmodligen 847 individer känna sig träffade. Och tänka så här, jag har inte gjort något aktivt. Och då kommer ju direkt försvarstalet komma. Och det kommer ju låta ungefär så här, jag har inte mandat att... Jag har inga resurser att... våra politiker tycker inte det här ska satsas på. Är det förmildrande?
Förmildrande omständigheter. Jag skulle säga så här att vi gör ju aktiva val varje dag. Man kan alltid slå knut på sig själv lite till. Men några av er sitter i liksom direkt chefsposition och har ett gäng undersåtar under dig. Och du kommer med dina yrkesmässiga beslut göra bra och dåliga saker. Och om du inte har kunskapen, om du tycker att det är läskigt, om du tycker att det är, du inte vet tillräckligt, du har inte tillräckligt mycket stor inblick, då skulle jag säga att då är du skyldig att skaffa dig ett gediget beslutsunderlag, så att du inte fattar fel beslut på fel underlag.
Och här kanske det passar sig också att nämna att det faktiskt ju finns ett antal redan idag goda exempel i Sverige. Man behöver ju inte känna sig ensam i det här arbetet på något endast vis.
Absolut inte. Nej, vandra ut i livet och var den goda, så säger vi. Och sen så på måndag är det en ny vecka igen med veckans spaning. Och nästa torsdag har vi ingen aning om vad det blir, men det blir inte PDV.
Nej, det kommer det inte bli. Det kommer bli något annat spännande, alldeles säkert.
Alldeles säkert. Mm. Ta hand om er.
Ha det fint. Bye.
Bye.